jag gör över den här platsen.
Amen. Tack. Ni satt så långt bak så jag tänkte att jag ställer mig här idag. Det är lite kul att Elsa valde den här låten till att avsluta med, för den går inte riktigt ihop med mitt, eller den går jättebra ihop med mitt budskap. Men när ni hör mitt tema så kommer ni inte fundera att jag tänkte tala om öken och tvivel. Och när man då funderar på Jesus, du är allt. När jag har dig så har jag allt. Men många gånger så är det kanske i livet att man är sån sådär, ja Jesus. Och sen sådär, ja. Att är det verkligen så? Att kan jag verkligen sjunga det där med hela hjärtat, eller blir det bara tomma ord? Om man sjunger med för att grannen sjunger med, eller för att, I don't know, det hör till. Så ja, min förhoppning är att Gud har någonting till dig idag, så att kanske efteråt så kan du verkligen sjunga den här med hela ditt hjärta, att när jag har dig Gud så då har du allt. Och då räcker det. Ja. Först vill jag säga grattis att du är här, att du har tagit dig tid att komma hit. Inte passar det alltid, alltid krockar det med någonting, eller alltid finns det någonting annat att göra. Så tack för att du är här, och jag tror också Gud vill att du ska vara här. Jag heter Amanda, jag jobbar deltid här i församlingen, och sen jobbar jag också deltid för studentkåren för Åbo Akademi. Så det springer runt i lite olika hus och har det ena och det andra och det tredje att göra. Och det här senaste året så har Gud haft mig på en resa. En resa som har bestått av ganska mycket ökenvandring. En hel del tvivel, och där jag helt enkelt har fått brottats med mig själv, vem jag är, vem Gud är. Och ja, helt enkelt brist på motivation. Jag har frågat att vad gör jag? Vad gör jag här? Kan jag vara anställd i en församling? Och vad, nej men alla mina relationer, att det blir lite så här imposter syndrom, att man liksom, man känner att man är någon annan än den som folk tror att jag är. Så jag har frågat mig själv, jag har ifrågasatt min kallelse, och så till sist när allt annat kommer och när jag funderar på mig själv, säger jag så här, men Gud, varför känns du så långt borta? Sen har jag också fått upp ögonen för livets bräcklighet. Livets har säsonger. Att ibland är det en säsong och kanske går igenom en öken. Ibland är det säsonger av sorg, säsonger av glädje, när det verkligen är, men Gud, nu är du allt. Och allting bara, även i, ja, det bara flyter på som på en rutschkana. Det är bara svjum. Och så går det bra. Andra gånger är det som på en rutschkana mitt i sommaren. Det åker, om man har shorts på sig, ni vet, det bara. Det är som, det beror lite på. Men det är väl inga nyheter att livet har säsonger. Man har medgång, man har motgång. Vi har perioder i livet när man känner att man inte behöver man oroa sig så mycket. Men andra gånger är det perioder när man bara oroar sig. Det tycks inte vara som att det lättar, det där trycket. Att det är någonting nästa. Efter den här veckan då är det äntligen mycket lugnare. Och så kommer nästa vecka och sådär, never mind, vi tar det nästa vecka istället. Att jag oroar mig jättemycket, för att det känns som att det är en sån här period när, om jag frågar någon, hur är det? Att, vad är på gång i ditt liv? Så har svaret blivit, ja men det är mycket nu. Jag är själv skyldig till det här. Att det är inte så att, ja men det är bra, utan det är mycket nu. Det är det enda vi funderar på. Så ja. Så om på något konstigt sätt, det känns som att vi har haft mycket för, men på något konstigt sätt känns det som att livet har blivit ännu stressigare. Att jag vet inte hur ni känner, om jag säger att om det är lilla jul om 2 veckor och några dagar, känns det då? Lite sådär. Jag menar, det är konserter, det är tentor, det är julfester. Vad ska barnen ha på sig på sina julfester? I don't know. Det är julklappar hit och det är julklappar dit, och vi ska hinna med det ena med andra med tredje. Och till sist funderar man, jag har inga helger kvar. Sen är det jul, vad ska jag göra? Och hur ska jag hinna med det här? Någon som känner igen sig? Nej, så det är inte bara jag. Okay. Och när man springer på det här, i den här lilla karusellen då. Vi var på ledardagar här förra veckan och Camilla Olsson och Andreas Camilla Olsson var där och de sa det att man har, det är som en centrifug. Men jag kom på en bättre bild. Vet ni, så här karuseller på lekparkerna när man snurrar och desto hårdare det går desto hårdare blir det att hålla tag. Och till sist bara och man, ni vet såna. Det känns som att livet håller på att bli en sån, vet ni. Desto hårdare det går och desto mer du kastar in dit, desto vad heter det, svårare blir det att hålla tag. Man hänger inte riktigt med. När jag försöker kanske laga fart på en sån och till sist så hänger man inte med. Man måste hoppa på den för att den går fortare än man orkar springa. Och jag tror också, om Gud är centrum av vårt liv, säg att det är den här pelaren, stilla står den pelaren i mitten av karusellen och så snurrar allting runt den. Jag vet, förstås mekanism där och allting och olja och whatever, så att det snurrar. Men om livet snurrar på runt och runt och runt, ska vi försöka ta oss till centrum då, alltså Gud. Desto hårdare det går, desto svårare blir det att dra oss närmare Gud. För det blir en kraft som slungar oss utåt. Jag tror det är viktigt att vi försöker hålla, men ta vara på var är jag? Hur hårt går det? Hur mycket kastar jag in i mitt liv? Har jag fortfarande balans så att jag fortfarande kan dra mig nära Gud och sänka på farten? Eller går det för hårt? Och till sist så är allt jag kan göra att sitta kvar och hålla i för brännkärra livet och hoppas att inte jag flyger av. Och när det går hårt och vi slutar kanske ta tid med Gud, ja, men jag gör det imorgon. Jag måste gå och sova nu. Jag tar bibelläsande imorgon bitti och så försover man sig. Så bara, ja, men jag tar det när jag kommer från skolan eller från jobbet. Men när man kommer från jobbet, ja, men då var det där mötet och sen var det där mötet. Sen ska man hem och laga mat åt, I don't know, barnen, sig själv, vem som nu. Eller så hoppas man att man kommer hem och någon har lagat mat och så inser man att no. Så är det hemma hos mig i alla fall. Man är sådär varje dag. Hello, är det någon hemma idag? Så är man sådär, no. Jag bor själv alltså. Diskvärja blir inte mindre. Och det är helt upp till mig själv. Och då är det lätt när livet snurrar på att man börjar tvivla. För att jag tar inte tid med Gud. Så, hur hanterar vi då livets ökenvandringar och livets tvivel när vi springer runt och allting är så jättehektiskt? Tvivel beskriver Jakob så här i sitt brev. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Det är ju sådär lagom kul. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ständigt och ostadig på alla sina vägar. När jag kanske hoppar av en karusell när jag åkt runt efter ett tag, ska man försöka gå rakt och man bara hoho. Någon som hänger med? Tvivel i våra liv har en tendens att överskugga precis allt annat. Den får oss som att splittra sitt tu. Det är som att vi är två delar av oss. En av oss är sådär, ja men Gud är god, han kommer dra oss igenom det här. Han har frälst oss, han är kärlek, han är vår fader, han har skapat oss. Det finns ingenting som vi kan göra som kan ändra på vad han har gjort och vem vi är i hans ögon. Sen finns det vår andra del som bara, ja men är du nu säker? Att, men hur är det med allt lidande i världen? Hur är det med den här, man läser på tidningen om krig, hur är det med de som får utstå krig? Hur är det med den här mamman som gick bort för tidigt? Hur är det med de som sörjer? Hur är det med de som har corona för tredje eller fjärde eller femte gången? Hur är det med allt i världen? Hur kan vi tro att Gud är god, att det finns en Gud i en sån värld? Och vi har en ständig battle på gång i oss. Så vad gör vi? Skönt är det ju att det även i Bibeln finns de som tvivlar. Det finns till och med någon som vi talar om som är Thomas tvivlaren. Jag blev lite chockerad när jag sökte upp det här Bibeln och så stod det Thomas som kallas tvillingen. Och jag bara, nej men det är ju tvivlaren. Men det kommer efter den här händelsen. Så det står i Johannes evangeliet 20. Det här är efter att Jesus har uppstått och han har visat sig för Maria. Och sen kommer han, lärjungarna har låst in sig. Och så kommer han in i det där rummet mitt ibland och visar sig för dem. han visar såren. Och de möter, åh, du är herre, du är häftig, du är god. Så här, paraphrasing, det är inte ord för ord. Men sen då, Thomas är inte där. Snacka om att liksom få FOMO efter någonting sånt. Att liksom, Gud kommer att visa sig och han har återuppstått och du är inte där. Holy shit. Och så kommer lärjungarna och berättar det för Thomas. Och så står det i vers 24-25. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men Thomas svarade, om jag inte får se spikhålen i hans händer eller sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så då kan inte jag tro. Så Thomas kunde inte tro utan att ha fått sett det. Han tvivlade. Sen finns det några andra i Bibeln som också ifrågasatt sin tro eller kanske mer Gud. Och det har vi i Moseböckerna. Det är ju som hela Israels folk. Ni känner till och med, vad heter det? Det är ju inte bara en berättelse, det är ju många berättelser. Men bland annat då att de är fast i Egypten och Gud för ut dem därifrån. Först är det de här 10 plågorna. Och till sist släpper farao dem. Och de får fara ut och Gud leder dem genom Röda havet. Och så kommer de igenom och så är de ut i öknen. Och sen tar det inte länge, jag tror det är 3 dagar. Och så kommer Israels folk till Mose, det är Mose som leder dem. Och jag säger, Mose, vad gör vi här? Vi är i öken, varför ska vi leda oss hit? Att det ska vara så mycket bättre om vi ska vara i Egypten. Vi har ju ingen vatten. Mose lyssnar på dem och så går han till Gud. Och Gud möter människornas behov. Det här ändrar om igen. 3 månader senare så kommer de igen. Vad gör vi här? Det är så mycket bättre om vi ska lämna i Egypten och dött. Det ska vara så mycket bättre än att gå här i öknen. Vi har ingen mat. Mose lyssnar till dem och så vänder han sig till Gud och Gud ger dem manna. Och det här händer gång på gång på gång. Så det här folket, fast det är så otroligt tydligt har sett, de har sett ett helt hav dela sig. Hur ska du reagera om liksom viken här bara svush, och ska du gå över till vasklot? Du behöver inte den här vasklotbruden, du bara raka vägen. Och sen är vi ändå så konstiga, 3 dagar senare vi har sett det där, och sen är vi sådär, Gud, kan du göra så det här? Jag behöver lite mat, pengarna räcker inte till, kan du snälla? Och så tror jag ändå inte på det, fast han delar havet. Och till sist då, de hade ett lovat land som de är på väg till. Och gång på gång så tror de inte att Gud har dem i sina händer. Och de sänder ut spejare till det här förlovade landet. De säljer ut 12 spejare. 10 av dem säger såhär, ja men det är jättehäftigt. Det här landet, det är honung och mjölk och det är allt vad Gud har lovat. Men folk är för starkt. Så vi kan inte ta det. Och sen är det 2 av de här spejarna som säger, ja men att med Guds hjälp kan vi. Han har lovat, vi kan det. Men folk blir rädda och de gör revolt. Att vi vill leda en ny ledare, vi ska tillbaka till Egypten. Igen med Egypten liksom. Och sen ett ledde till det annat. Det sista Gud frustrerar och han säger, det här folket, ni kommer inte att få se det förlovade landet. Ni ska få vandra i öknen. Så de hamnar på en 40-årig ökenvandring. Och till sist är det bara av de här, av hela det här folket som har gått ut från Egypten, så är det bara 2 personer som får gå in i det här förlovade landet. Heter det så? Och det är de här 2 spejarna som trodde att Gud skulle ge dem det här landet. Det är bara de 2 som efter 40 år får gå in dit. Okej, så vad kan vi lära oss? Jag är på väg någonstans. Tvivel är alltid falsk. Det känns så jättestort. Men tvivel är alltid falsk. Det överskuggar, det förstorar. Det får oss jättelätt att glömma vem Gud är. Det får oss att glömma vad han redan gjort i oss och runt om oss. Israels folk hade fokus på sina omständigheter. De såg bara öknen. De såg inte vart de var på väg. De såg bara sina direkta behov. Och inte att de hade en Gud som hade lovat att ta hand om dem. Och sen också i Nya Testamentet så är det ofta när Jesus går bland oss. Så det är många gånger som i berättelsen som man frågar, varför tror du så lite? Eller vad lite tror du har? Och också när han stillar stormen. Varför tvivlar ni? Så de såg sina omständigheter för istället vem de hade med sig i båten. Men jag tror det är bra att brottas med tvivel ibland. Att jag tror skulle det bara vara rutschkana hitåt och ditåt och liksom, vi skulle aldrig behöva reflektera över vem Gud på riktigt är i våra liv. Så då kan det bli ganska lätt att vi bygger på en felaktig grund på något sätt. Men det blir inte en egen upplevelse om vem Gud är i mitt liv, utan det är kanske men Gud är i hans liv eller Gud är i hennes liv. Så oftast är det så att våra omständigheter har fått överskugga vem det är vi tror på. Vi sänker blicken från Gud och vem han är till vad som är runt oss. Och det får oss att tvivla. Men vem är då Gud? Jo, Gud är den som räddar. I alla omständigheter har han kraften att rädda oss. Han är vägen, han är sanningen, han är den levande befriande guden som kommer från utsidan och krossar våra förväntningar. Han är en havskiljande gud, en kristusgivande, en gravtämmande gud. Och hans hand kan inte hållas tillbaka. För honom är det som är omöjligt bara ett ord i väg. I Matteus så står det: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner. För den som bultar ska dörren öppnas. Här har vi tre löften. Vi ska få, vi ska finna och dörren ska öppnas. Så Gud har lovat oss, och så låt oss stå på de här löftena. Trots mörkret, trots att vi frågasätter, trots att vi tvivlar, sök och fortsätt söka Gud. Knacka och fortsätt knacka, bulta. Och dörren kommer att öppnas. Om vi går tillbaka till Thomas tvivlaren. Han fick ju möta Gud, eller Jesus. Men det tog 8 dagar. Men han fick se Jesus. Så låt inte omständigheterna att det tar tid. Gud har lovat. Han har inte lovat när, eller han har inte lovat hur snabbt. Men han har lovat. Så stå på det. Jesus kom en andra gång till lärjungarna när de samlades bakom låsta dörrar. Så låsta dörrar är inget hinder för Gud. Så precis som Gud hade lovat Israels folk, så fick de också se sitt utlovade land trots en ökenvandring. Och den här vandringen i öken, de var ju inte ensamma, utan de vandrade hela vägen tillsammans med Gud. Och han var ständigt där. Han ledde dem hela vägen, om natten genom eld och på dagen genom att vara ett moln. I 5:e Moseboken så står det så här. 5:e Mosebok 8:1-6. Kom ihåg hur Herren, din Gud, i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra. Han gav dig manna att äta. En mat som varken du eller dina fäder kände till. För att han skulle lära dig förstå att människan inte lever bara av bröd utan allt som utgår från Herrens mun. I Hosea så står det om det här samma. Att därför lockade jag, alltså Gud, henne bort, Israel. Bort och föra ut henne i öknen och tala till hennes hjärta. Så låt oss vända tvivel och ökenvandring till orsaker att ropa efter honom. Ständigt och jämnt. Fast det har gått 1, 2, 3 dagar. 1 år. 3 år. Och finna en plats och möta honom istället för våra omständigheter. Jag menar, det händer så mycket i våra liv just nu. Att jag tror många gånger så kanske Gud för ut oss i öken. För att i öken finns ingenting. Men det goda är att vi behöver absolut ingenting för att möta Gud. Så i öken där det inte finns någonting, så kan vi bara sänka oss på våra knän och möta honom. Och Gud har alltid en väg ut. Leder han oss in i öken kommer han också leda oss ut ur öken. Vi har en Gud som hör oss när vi är mitt i vår öken. Och han är ständigt närvarande i vår öken. Låt öken vara en plats där vi får brottas med vår tro, med vem vi är. Och låt oss komma ut på andra sidan, säkra på vem jag är, vem Gud har kallat mig till och vem Gud är. Så att när prövningen kommer så då står jag stadigt. Då blir det ingen karusell. Då blir det ingen swoosh. Sen då vet jag, då står jag i centrum tillsammans med Gud. Gud är den som räddar när det stormar runt omkring oss. Han finns där varje steg. Så när vi finner oss själva på en vandring genom livets mest karga platser, så då vet vi, du har allt. Eller jag har allt när jag har dig. Så kanske vi behöver hitta en plats i vår vardag där vi får stanna upp, lämna karusellen en stund och bara söka honom. Att redan här har vi ju stannat upp. Så låt oss stå på de här löftena. Att be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta. Och dörren ska öppnas. Låt oss göra om vår ökenvandring till en chans att knyta samman med Gud igen. Att fästa blicken på vem han är. Och inte våra omständigheter. Och spänna hans löften runt om oss så att vi ständigt hålls nära honom. Det finns ett ställe i Jesaja, det står det liknande i Hosea också, men som har levt med mig ända sedan sommaren då vi var på KDS, kristendomsskolan för ungdomar. I Jesaja så står det, rubriken på kapitlet, Jesaja 35, är frälsningen, den heliga vägen. Och det var så häftigt att känna sig använd av Gud, att Gud talar genom en fast man själv liksom var öken, det fanns absolut ingenting. Och så sista dagen så får jag det här bibelstället. Ni ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan, var starka och var inträdda. Se, er Gud är här. Han kommer själv och frälser er. Då ska blindas ögon öppnas och dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort och den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öken, strömmar på hednamarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, där den torra marken tills vattenrika källor. En banad väg ska gå där, ja en vandringsled, och den ska kallas den heliga vägen. Det som vandrar på vägen ska inte gå vilse, även om det dårar. Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Och sorg och suckan ska fly bort. Guds löften. Öken kommer att bli. Det kommer att strömma fram vatten i öken. Det kommer en tid när regnmolnet kommer och vi får sköljas av hans närvaro och hans härlighet om vi ständigt håller fast vid honom. Vi ska fortsätta den här kvällen och jag hoppas Gud får beröra dig ännu.